Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej hej och välkomna till podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 239 för vecka 6 år 2018. David här, som sig bör, och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej. Och Henrik.
Hallå, hallå, hallå.
Hallå. Har ni haft en bra vecka?
Ja.
Absolut. Inget att klaga på.
Det var trevligt.
Det har varit massa snö. Det har varit jättefint.
Ja, här har det varit regn.
Ja, det är ju inte så, riktigt lika.
Sånt håller vi inte på med här.
Nej,
nej.
Sånt nej, det är slask och den grejen.
Men David, du har haft mer snö än vad jag har haft, ja. Tror jag. Men jag tycker jag har haft...
Ja, du var typ insnöad, va?
Ja, alltså vi har som en uppsamling, snöuppsamling, ska man säga, utanför vårt hus här. Mm. Så att hela allting som krafsas upp på våran gata tenderar att hamna utanför oss, eftersom vi har en liten gård här liksom. Men,
kul.
Okej.
Jag läste någonting här i veckan om att det var någon från SMHI i alla fall som sa att hade vi inte haft vi har ju haft plusgrader i några dagar under det var några dagar i januari, så har vi haft det några dagar nu. Hade vi inte haft det alls, så det, för det gör ju att snön blir mycket mer kompakt då. Och hade vi inte haft det, så hade vi haft ett snödjup på mellan 2,5 och 3 meter.
Och jävlar.
Att nu ligger det bara på runt 1,70.
Okej, det är mer snö än vad jag har.
Ja, det är galet faktiskt. Vi har ju haft snö sedan i början på december. Jag har inte varit med om sånt här förut faktiskt. Så att, men ja, nej. Det går.
Coolt.
Det är skönt att ha fyrhjulsdrift, kan jag säga. Det ångrar vi inte.
Ja, och gud vad skönt det är när man är ute och åker och det är halt. Ja. Eller vi var ute och åkte skidor. Så, ja. Inte för att vi åkte skidor med bilen, men vi skulle upp till stugan och det var snö, packad snö på vägen, och så låg vi bakom någon framhjulsdriven liten sak som bara kämpade sig upp för backen, och hjulen bara snurrade, den bara precis kom upp. Då låg man där bakom lite lugnt och tryckte på gasen och liksom släppte inte det minsta.
Ja, nej, det är
dock läskigt att ligga bakom någon sådär när man är lite tveksam ifall det kommer gå upp.
Men det var väldigt skönt att veta att det där, det klarar vi. Klarar vi
det
mycket
är,
bättre än
en sak som är väldigt bra här i Sundsvall är att det är väldigt backigt här. Det är väldigt bergigt. Och ja, då är det så att de har byggt jättemånga busshållplatser i lutning. Och bussarna här i stan, alla bussar här i stan har tvåhjulsdrift, har framhjulsdrift. Så att det är ganska vanligt att bussar ligger i diverse diken och sladdar runt och håller på här, så att, det är lite spännande att åka buss, kan jag säga.
Ja, men fy vad läskigt.
Ja, jag håller mig ifrån bussar vid den här tiden faktiskt, för att jag har sett bussar från min linje som jag brukar åka när jag åker in till stan och hem. De har legat flera gånger i dik och sånt där, så att,
ja. Är det inte så roligt?
Nej.
Ja, men det kan vara ännu mer spännande att åka bil ut i rymden.
Ja.
Förra veckan så skulle de ju visa uppskjutningen av Falcon Heavy-raketen. SpaceX skulle skicka iväg den. Mm. Blev ju det lite förskjutet, så att det var först efter vi var klara med inspelningen som de sköt iväg. Det var ju häftigt att se. Jag såg det först reprisen sen, men den här Teslan de sköt upp, den röda Tesla Roadster med en rymddräkt, himla fräcka bilder det blev när den gick i rymden där och seglade omkring.
Ja, absolut.
Det var skitcoolt. Jag kollade faktiskt live. Och jag är inte så intresserad av sånt här egentligen, men det där var verkligen ascoolt. Mm, det var så coolt att se den här lilla tidslinjen där de markerade allting. De nu kommer det här hända,
på den biten av det. Mm. Alltså informationsbiten. Mm. Alltså det är en del av en image, och det är en kommunikation utåt, som inte bara att man visar upp en video och så räknar man ner till noll och sen så får man titta på den och åker iväg, utan att man kommunicerar vad det är som händer, vad är det vi faktiskt gör med det här.
Ja, verkligen.
Mm. Och så se planeringen, hur det är, okej, då kommer det här hända, då kommer det hända, då kommer det hända, och så klaffar det så. Och se de här två stegen som klarar sig tillbaka, de återanvändningsbara, hur de landar nästan
samtidigt. Ja, det var ju fantastiskt. Det var
sjukt alltså.
Ja, det är ingenjörskonst då.
Sen att den ena liksom mittensteget, eller vad heter huvudsteget, inte lyckades landa som det skulle, det är ju något annat då.
Mm.
Men
det är ändå gravt imponerande.
Ja, det är grymt imponerande. Något som också är grymt imponerande, det är den här extra grejen de skickade med.
Mm.
En liten skiva med massa information på. Så jag räknar med att det är i handskvacket, så ligger en liten, ser ut som en liten CD-skiva. En ARC. Som är en liten lagringsenhet som är gjord för att klara sig väldigt, väldigt länge. Och den innehåller väldigt mycket information. Det är inte mycket större än ett stort mynt. Vet inte vad jag ska säga. Större än en gammal 5-krona i alla fall. Gjord av kvartskristall. Och kan alltså innehålla ungefär lika mycket data som 7000 Blu-ray-diskar.
Okay.
360 terabytes. Och det bara känns så science fiction. Så man, men om det här, varför? men det här är någonting man ser i en science fiction-film.
Mm.
Och så skickar de iväg. Så man liksom, varför, om vi nu har ett lagringsmedia som är så stort och som får in så mycket data, varför sitter vi fortfarande med DVD-er och lagrar information? Eller snurrande?
Det är väl ingen som lagrar ett shit på DVD längre, eller?
Jo då.
Ja,
inte så många, men ändå, det är utdött, men 360 terabyte på en sån där liten disk.
Ja, nej, men det är skitcoolt.
Alltså att,
men det är förmodligen det är så att det kanske inte är kostnadseffektivt direkt.
Nej,
inte än.
Nej, men det är ju väl så.
Men att lagra information på det här sättet, skicka iväg, som ska klara sig jättelänge då, den ska klara sig en miljon år, eller miljoner år står det här. Mm. Det är ju grymt i sig, och det är liksom, dyker upp lite så här. Ja, förresten, by the way, så är det här med också.
Femdimensionell datalagring. Det vore kul om någon gjorde en film som liksom baserar sig på att okej, men då åker vi en miljon år framåt i tiden.
Mm.
Och så kommer någon annan jävel och hittar den där. Hittar hela jävla bilen och allting. Det vore ju kul att se.
Ja.
Ja, precis. Och sen människan Elon Musk, han är ju lite rolig i sig också. Han frågar twittrar på Twitter. Men twittrar ut och frågar: why is there no flat Mars society?
Mm.
lite fyndigt då. Men såg ni eller hörde ni svaret från Flat Earth Society?
Ja, jag
nej. Vadå? Berätta. Mm.
De svarar honom på Twitter och säger: hi Elon, thanks for the question. Unlike the Earth, Mars has been observed to be round.
Mm.
Men är det ett skämt eller?
Nej.
Det är ju det inte är.
Men
Okej,
så de litar på det då? Jag menar, jorden har ju också observerats, men det litar de ju inte på.
Nej, för John Glenn och Neil Armstrong, de är ju freemasons, va? Och förstår man det, så förstår man rötterna till hela det här sveket, eller vad man kallar det.
Mm.
Men jorden har ju observerats massa gånger från rymden. Jag menar, det är...
Hela tiden.
Varför? Men du förväntar dig att det ska make sense på något sätt det här, men det gör det ju inte.
Nej.
De är dumma rätt. Alltså jag vill inte säga så människor egentligen. Små konstiga idéer och sånt där. Men de här måste nog faktiskt vara lite dumma i huvudet.
Mm.
Jag vet inte, jag fick bara trollvibbar av det där svaret. Det där kändes de verkligen som att det bara var ett skämt.
Mm. Ja. Ja, skitsam. Ja. Det var det. Jag tyckte det var väldigt, väldigt fascinerande i veckan att titta på de här bilderna och att vi kan göra sånt. Samtidigt så känner jag det är verkligen alltså vi väldigt, väldigt tidigt stadie. Det kanske jag som kollar för mycket på science fiction, men de här raketerna och all den här kraft och eld och allt sånt där, att ja, det här är liksom våra första steg på något sätt ute i rymden.
Ja, absolut. Mm. Ja, vi har säkert anledning att återkomma till både Elon Musk och kanske även rymdfärder. Men vi kanske ska ta och köra igång. Mm. Så vi kommer igenom vårt digra manus eller schema. Eller vad vi ska säga.
Vi ska manus?
Börja med nyhetsronden. Och då ska vi börja med den republikanska politikern Wes Goodman från Ohio i USA. Han har kampanjat mot homosexuella och deras rättigheter, stridit mot abort och slagits för family values i många år nu. Hans politiska bana kan dock ha tagit en liten annan vändning nu när han har ertappats med att ha sex med en man på sitt kontor. Hans Twitterkonto är deaktiverat och hans Facebook-sida är nedtagen. Och ja, så kan det gå. Vi har hört det förut.
Ja.
Men så finns det någon homofob som inte är gay? Det känns som att det är så jävla många.
Mm. Mm. Nej, det är nog så.
I The New Yorker så läste jag en lång och oväntat intressant artikel om paper jams. Det som alla som säkert har hanterat en kopiator känner väl till. Faktiskt riktigt, riktigt intressant artikel. Den heter Why do paper jams persist? Och frågan liksom är egentligen varför har vi fortfarande det här problemet? Har vi inte liksom utvecklats förbi det här? Och det är faktiskt har blivit en av mina favoritartiklar den senaste tiden. Lång och intressant.
Intressant.
Okej, men du tänker inte ge någon kort sammanfattning av svaret?
Ja, det är komplicerat och det handlar om mekanik och papper. Att det är papper... Ja.
Okej, jag förstår. Man får läsa den själv.
Ja, liksom, ja, men det är lite fuktigt och så viker sig pappret på ett annat håll och så kan man inte göra så för då kladdar man ut det och bla bla bla. Men det var, att läsa de här, den sekvensen i det här när ett gäng ingenjörer sitter och funderar på om, i en viss kopiator om man skulle kunna förhindra då, och så här, ja men Bernoulli-effekten så nej men det går inte, vi kan inte ha det sug, nej det går liksom inte. Nej, det, var, ja.
Det låter faktiskt intressant. Du har sålt in det till mig.
Ja, vad bra. Då får man läsa den. Den omtyckta läraren Jocelyn Murphy från Florida gifte sig tidigare i februari, vilket kan tyckas vara ganska okontroversiellt. Att hon gifte sig med sin flickvän Natasha Haas kan också tyckas vara något vi 2018 inte riktigt lyfter på ögonbrynet för. Hon har jobbat på St. Peter's and Paul's katolska kyrka i Miami de senaste 7 åren, men direkt efter att hennes bröllopsbild publicerats på nätet så fick hon sparken. Mm-hmm. Enligt skolan så var hon inte rätt sorts katolik på grund av sin partner. Så tänk om hon ändå har varit en man som fingrat på barn. Jag menar, då hade det varit okej. Men ömsesidig kärlek mellan vuxna människor är sån smuts, det passar inte in i en sån.
Nej, det gäller ju att vara rätt.
Man måste ju ha lite gränser faktiskt.
Ja, absolut, jag förstår.
Hur skulle det annars se ut?
Mm. Alltså, övergrepp är okej, men kärlek, det är ju inte okej.
Nej.
Ömsesidig kärlek mellan vuxna, nej.
Dra gränsen någonstans, det är bra.
På tal om... skitsam. David Huggins är inte som alla andra. Det hela började när han var 17 år gammal och blev av med sin oskuld till en utomjording. Mm. David har länge sett konstiga varelser och han har även fortsatt med att ha sexuella relationer med utomjordingar. Han är idag 74 år gammal och målar tavlor av sina sexuella äventyr. Det har säkert hänt. Alltså, det är säkert inte bara hjärnspöken och ett sjukt sinne. Men om ni vill veta mer om honom kan ni se dokumentären Love and Saucers som handlar om honom. Ja. Streamar på nätet.
Jag gick in och kollade på hans tavla. Den var ju väldigt speciell.
Ja, det förstod jag nästan när jag hörde
talas om honom.
Han är säkert... han har säkert varit med om det. Det är säkert.
Absolut. Det låter trovärdigt. vi ska avsluta med 52-åriga...
Han har ju fan till och med målat bevis på det. Så att det...
Ja, precis.
Ja, vi ska avsluta med 52-åriga Gerardo Martinez som är pastor vid The Miracle Christian Church i Pasco County i USA. Han har arresterats på grund av att han genom att hävda att en tonåring i församlingen varit besatt av en demon lurat sig till sex av tonåringen. Martinez sa det till flickans föräldrar att hon hade multipla personligheter och att en av de här personligheterna var besatt av en demon. Samt att han då var tvungen att vara ensam med henne vid flera tillfällen för att driva ut demonen. Så att, var det här rätt sorts katolik, kanske?
Ja.
Ja, kanske. Då ska vi in i diskussionsronden och vi ska börja på Jersey, alltså ön Jersey. Och det här hör ihop med ett program som har kört igång i Wales och som också ligger då i Storbritannien. Och vad man har börjat med är att man har ändrat sitt organdonationsprogram så att det har blivit ett opt-out-program istället för ett opt-in-program.
Åh,
vad bra.
Fy fan vad bra.
Och det här är vad som är på gång då även i Jersey och Guernsey då. Så att det är under utredning och ska förväntas bli förslag på att ändras där. Men i Wales så har det alltså redan ändrats och blivit då ett opt-out-program. Och vad man har sett då i Wales är att det här har markant ökat tillgången till organ då såklart. Eftersom det blir att de allra flesta förmodligen har inte en så stark åsikt i en sån här fråga och bryr sig inte så jättemycket om den.
Nej.
Så att det är helt okontroversiellt att att andra får tillgång till deras organ när de dör, va? Och de som...
alltså, kan någonting vara mer egoistiskt än att säga nej, jag vill ha kvar
mina organ. Att behålla sina organ när man är död. Ja. Ja, nej.
Nej, du som behöver dem för att överleva får de inte. För det är ju minne, även om jag är död.
Ja, för det, alltså,
ja, de ska ligga och ruttna här.
Faktum är ju ändå det att organdonation i sig är ju ett av de största medicinska framsteg, enskilda framsteg vi har gjort. Alltså den möjligheten att kunna transplantera organ, va? Ja. Eftersom vi kan ju inte reparera organ på det sättet som skulle behövas, men att man då kan ta ett organ från en människa som inte har användning för det längre och sen helt enkelt flytta det till en annan människa är ju fantastiskt.
Ja.
Och att kunna få den möjligheten till liv, va? För att väldigt många som får såna här organ, alltså till och med hjärta och så, va? Kan ju leva jättelänge efter det. Så att jag har svårt att tänka mig att någon av oss tre är emot det här. Men saken är ju den att så länge det egentligen är ett opt-out-program, alltså att man har möjligheten, så är det egentligen svårt att tänka sig att någon kan vara emot det. Men att säga
att det finns alltid de som kan vara emot.
Nej.
Man kan ju vara emot alltså någon sorts konstig princip, men alltså att formulera ett hållbart argument mot ett opt-out-program blir ju svårt eftersom frivilligheten finns.
Det står ingenting om det i Bibeln.
Ja. Nej, jo, men då kan man opta ut i så fall. Det är ju upp till var och en. Va? Då borde man ju ha problem med ett opt-in-program också i så fall. Men
det är det säkert. Det har ju folk också, så att det är ju inget... Folk är dumma i huvudet.
En sak jag tänkte bara som... Jag vet inte om vi har pratat om det här tidigare. Vi kan ha gjort det. Då var det i så fall länge sedan, så vi kan prata om just den här biten. Eftersom det här ändå är på tapeten. Och de kommer då i mars. 23 mars nu så kommer det... Då har man liksom gjort färdigt sin lilla utredning här och sådär, va? Om det här. Men tycker ni att en person som väljer... Om vid det här scenariot när man har ett opt-out-program... Tycker ni att någon som aktivt går ur ett sånt program ska få ta emot organ?
Ja, faktiskt.
Om den behöver?
Ja.
Ska den i det läget kunna säga nej till att ge det här organet till någon annan om den dör?
Nej.
För det är den situationen vi har idag, att som i Sverige till exempel, så kan man välja att ta emot organ men sen neka andra att få samma organ om man stöter bort det och dör till exempel. Så att man kan ta emot ett fullt fungerande organ och som det inte är något fel på i sig, men den egna kroppen stöter bort organet, man avlider och då har man bestämt att man ska inte få, ingen annan ska få det här organet.
Ja. Jag har inte ens tänkt på att, att det kan finnas liksom en tredjehandsmarknad för organ. Att det faktiskt kan vara så att nej men nu kan någon annan ta över det liksom efter men det blir, och det är jättekonstigt för mig, för mig är det så självklart att om inte jag behöver längre, om det finns någon som kan hjälpas av det, att det ska, de ska få det. Så det är så konstigt för mig att tänka, och särskilt också om man har fått en sån gåva, att nej, tänker jag fan hålla på det.
Ja, men precis, och det är det jag tänker lite, att jag skulle kunna tänka mig så här, att har man tagit emot ett organ så har man ingen opt-out längre.
Nej, spontant skulle jag säga så också. Då får man, alltså, i, jag tycker inte att man kan hindra någon, eller jag tror inte att, så att bara för att någon inte själv vill dela med sig sina organ, att de inte ska få organ av någon om de skulle behöva det. Det känns lite väl drakoniskt på något sätt. Men då ska det, får det liksom ingå i någon slags avtal att då får man och inte bara, kanske då inte bara det organet som man får, utan även sina andra organ då, för att du ska få ta emot den här donationen, så får du också gå med på att donera om det skulle behövas.
Anledningen till att jag har varit helt tyst är att jag har väljat internet problem här, så jag har inte hört vad ni har sagt. Så nu kan det bli så att jag bara upprepar vad ni säger.
Ja.
Men då får ni känna hur det känns med mansplaining.
Ja,
tänker jag.
Absolut.
Så, okay.
Nej, men jag håller med. Jag tycker att om man säger så här, ingen ska få mina organ, då ska man inte få ta emot heller. Jag antar att det var det ni sa. Det lät lite så i alla fall.
Det var faktiskt inte alls det vi sa. Nej,
okej. Okay. Nej, det var ju tråkigt. Ja. Men så tycker jag i alla fall, och det är den rätta åsikten.
Ja. Nej, men jag tycker alltså, egentligen är det lite så att jag tycker att om man går in och säger att okej, vi har det här programmet, det kan uppstå en situation där vi behöver ha dina organ. Och så säger man att nej, det vill jag inte vara med i. Då är ju det en kalkylerad risk man tar. Och om man då kan kliva ur ända fram tills man behöver den hjälpen själv, så tycker jag att det blir fel.
Fel. Men det är inte någonting som jag på, om jag är i en position att hjälpa någon, kommer ta en ställning eller kommer väga in om, nej, men om man väl väger mellan olika personer och en vägrar ge med sig av sina organ och när andra gör det, så spelar det givetvis in. Men om en människa står inför döden och jag med mitt organ, när jag inte behöver det längre, kan hjälpa, oavsett om den personen kan tänka sig att hjälpa någon annan med det organet. Jag tycker det är bara mänskligt att hjälpa till. Jag tänker inte.
Ja, alltså jag tycker.
Ja, men det kanske är en köfråga, tänker jag.
Ska, så här. Visst, är det köfråga och liksom allt sånt där. Men rent moral, om det skulle stå rakt ifrån. Nej, jag tänker inte donera till dig för att du vill inte donera till någon annan. Det är en väldigt underlig inställning att ha också.
Samtidigt tänker jag tänker så här också, att jag tror inte att det här ens kommer bli ett problem.
Nej.
För att det kommer vara så otroligt få som väljer att opt out, så att det kanske inte spelar någon roll egentligen. Man kanske inte behöver sätta upp såna här regler att nej, du ska inte få. Men jag tycker att det är märkligt ifall man skulle, nu vet vi inte, kanske inte ens existerar några sådana människor. Alla som säger att nej, jag tänker inte ge någonting, de kanske inte heller vill ta emot någonting. Alltså, nej, så det kan det ju vara också. Det
finns ju de som inte vill ha blod.
Nej, precis. Och jag tänker att det är mest sådana som kommer verkligen anstränga sig för att opt out.
Ja, men då kan man ju också opt out från att få få donationer, såklart. Liksom. Det måste man också kunna välja bort. En annan sak som jag hade relaterat till det här är ju veckan som inte jag har tänkt på. Men säg att tekniken med självkörande bilar. Alltså 98% av dödsfall i trafiken beror på bristande uppmärksamhet hos chauffören.
Shit.
Och om vi liksom lyckas få igenom det här med självkörande bilar, så blir man av med det här. Liksom. 98% färre dödsfall i trafiken. Vad händer med organdonationen? Den största källan till organ som doneras är trafikolyckor.
Ja, det är sant.
Och då blir ju behovet större, såklart. Och det kanske är därför man också behöver tänka om. Alltså, samhället behöver ju tänka om, alltså, i stort.
Inga rörande självkörande bilar.
Nej, men precis.
Ja, det var en bra lösning.
Eller att bilar vid behov krockar.
Man sätter in det liksom. Vilken bil som helst kan när som helst. Bara, nu behöver vi tre njurar. Här sitter det tre människor i den här bilen. Så rätt men, in i bergvägen.
Bara. Om man tänker,
när
man tänker så här då?
Det är ett icke-problem om man mer om att 3D-printa organ med cellstruktur och sånt där som man tittar på och kan göra.
Exakt.
Enklare alltså, saker.
Sånt är ju jätteintressant. Men om man skulle ha så här. Om man formulerar en opt-out som att man opt-outar. Skulle man göra det? Skulle det vara oetiskt att formulera en opt-out som att man gör en opt-out mot att ta emot organ?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Samtidigt som man gör en opt-out för att ges någon såklart.
Ja, men det är ju typ samma sak
egentligen. Men det är ett medvetet val. Det är inte så att vi säger att du tog bort det här, därför kommer vi inte att hjälpa dig. Det är en sak. Men att säga att okej, du har det här alternativet. Antingen är du med i programmet eller så är du inte med i programmet. Och då säger den här personen gör ett medvetet val och säger att okej, då är jag inte med i programmet. Mm. Skulle det påverka?
Men jag tänker att det är samma sak. Alltså... Ja, det är ju bara en semantisk fråga.
Ja, men det är en avtalsfråga. Alltså, det andra alternativet är ju att man har ett opt-out-program för organdonation. Och när jag kliver av det organdonationsprogrammet, jag blir sjuk och då säger läkarkåren till mig att du klev av från det här programmet, därför kommer vi heller inte att ge dig ett organ. Då kan jag säga att det var ju dumt, jag tänkte inte på det. Men om det står klart för mig, om jag får hem ett papper där det står att okej, skriv på här så är du ute, då kommer vi inte att röra dina organ vid ett eventuellt dödsfall till exempel, och du kommer heller inte få ta emot ett organ om du behöver en organdonation.
Mm.
För då är det ett medvetet val. Alltså det är en risk jag tar. Det är som att inte betala för sjukförsäkring eller vad som helst. Va? Det är någonting som jag väljer att göra då.
Mm. Jag har relaterat lite till det jag sa innan om tillgång och efterfrågan lite styr. Nej, för finns det väldigt få organ som doneras, så måste man kanske liksom
och det är ett problem. Och det kommer alltid det kommer ju precis som du säger, det kommer bli ett större problem, det kommer bli ett enormt problem.
Ja, tills vi lär oss printa eller växa tillbaka organ, om vi kan styra på en DNA-nivå, vilka... Jag menar, jag kapar av en liten bit av mitt fingertopp, så växer den tillbaka.
Mm. Ja, för vi har ju alltså AI, vi har ju självkörande bilar, finns ju, och den marknaden kommer ju att växa exponentiellt de kommande åren. Så att, och det är samma takt precis som du säger, så kommer ju antalet tillgängliga organ att minska kraftigt, och då kommer det vara så att vi har en kösituation. Och den här kösituationen blir sämre av att folk säger, det blir värre av att folk säger att jag vill inte vara med på det här.
Ja.
Men du sa att i Wales hade det blivit fler organdonationer, men det förstår man ju. Men finns det någon liksom mer statistik kring det?
Det är från ITV det här. Jag såg inte, de hade ingen statistik där i alla fall.
För det skulle man ju gärna vilja veta ifall det är så här, okej, kötiderna har minskat så här och så här mycket och liksom hur många procent var det innan som var organdonatorer, hur många är det nu och så.
Ja, det finns,
jag vet inte hur många det är i Sverige som är.
Nej, jag vet inte heller, men det tycker man hör
det är nog, man skulle nog bli chockad om man visste hur lite det var, så känns det.
Ja, så kan det absolut vara.
Det finns säkert statistik på om man orkar googla lite.
Ja, precis. Mm,
det kan våra lyssnare få göra.
Ja. Ja, nej, men det är i alla fall bra att det kommer upp och att det kommer till såna här idéer att göra det.
Jag tycker att, som jag brukar säga om många saker, jag tycker det är underligt att det inte har varit så innan. Varför var det inte från början ett, liksom, nej men jag vill inte, istället för nej men jag vill.
Mm.
Nej, men många andra sådana system så kan man ju tänka så här att det, om det är blodgivning eller vad det är för någonting, att det är ändå någon typ av uppoffring man gör.
Mm.
Men här är det ju inte ens det.
Nej.
Här är det liksom... Man är ju borta redan.
Ja. Ingen av mig för det. Eller som Carl Pilkington, Ricky Gervais kompis där, frågan om man kunde tänka sig donera organ. Så, ja, allting förutom ögonen.
Ja,
just det.
Ja.
Ja, varför inte ögon? Nej, tänk om den personen som får mina ögon titta på någonting som inte jag vill se.
Ja.
Ja, det är bra.
Typiskt Carl Pilkington åsikt.
Mm.
Ja.
Ja, vi går vidare va?
Ja.
Prata lite religion va, Frida?
Yes. Fan vad härligt det är att höra vad ni säger nu.
Ja,
jag har ju inte
gjort
hela början av avsnittet.
Det känns lite,
om jag har svarat
för oss
lite konstigt.
Och
så.
Att du faktiskt kan svara på det.
Precis, nu jävlar. Nej, men Migrationsverket. Det är en handläggare där som har sagt att kristendom och islam har samma gud.
Mm.
Och det var i en... vad ska man säga, en intervju med en asylsökande. Och den här asylsökande har konverterat från islam till kristendom.
Mm.
Och då söker då på grund av religiösa skäl, för att det inte är säkert att vara kristen i Afghanistan, vill jag minnas att det var.
Ja,
ja, precis. Och den här personen då säger att han har konverterat från islam till kristendomen, men Migrationsverket tror inte på honom.
Mm.
Och då försöker de ju utreda då ifall det är en riktig konvertering eller inte.
Mm.
Och då blir det ju lite konstiga frågor som de måste ställa. Så jag tycker att, jag vet inte vad jag ska tycka i det här. Vi får se vad ni säger.
Ja.
Handläggaren inleder enligt utdrag ur ett protokoll som Dagen fått läsa. Jag läser det här direkt ur tidningen Dagen då.
Mm.
Citat, du säger att du hatade din tidigare gud, men det är samma gud inom kristendom och islam. Hur förhåller du dig till det? Slutcitat. Den asylsökande mannen svarar då, jag vill säga att jag har fått en väldigt bra bild av Gud. Handläggaren fortsätter, okej, men du är medveten om att det är samma gud? Han svarar då ja, men också att hans bild av Gud har förändrats i och med kristendomen.
Mm.
Och hans juridiska ombud säger att det här är en genuin konvertering, finns många vittnen som styrker det, och hela den här intervjusituationen går liksom vidare med att handläggaren säger att det finns brutaliteter i Bibeln också, när mannen då säger att han vill inte vara del av islam för att det är en aggressiv religion typ, när man ska hugga huvudet av sina fiender. Och då svarar hon med att det finns brutaliteter i Bibeln också. Och han säger, ja, jag har läst att man ska älska sin fiende. Jag har den versen här. Det blir ju en väldigt absurd situation, tycker jag.
Mm.
Att man ska sitta och jämföra två olika sagor med varandra på det här sättet.
Mm. Ja, men egentligen, vad spelar det för roll vilken påhittad figur man tror på?
Ja, verkligen. Det är väl inte det, men jag antar att det...
Nej, jag förstår det. På sätt och vis är ett asylärende och det ska styrka att man har flytt av en viss anledning, men samtidigt så känns det liksom så absurt. Det finns ju ändå inte... Alltså, jag börjar tänka så här, om det nu skulle vara, om det skulle finnas en gud och vi bara pratar om tolkning av den gudens ord eller liksom... på vilket sätt man tror på den guden.
Mm.
Det finns en gud och vi har massa olika tolkningar av den guden.
Mm.
Det blir ju jätteundligt att försöka utröna vilken version av den gudens idéer man tror på. Om det nu skulle finnas olika gudar och vilken av dem man skulle välja att tro på, det känns ju, jag kan inte riktigt sätta mig in i idén heller när man konverterar mellan, nej men nu vill jag hoppa av den här guden och hoppa på den här guden istället. Mm.
Nej, det är svårt att relatera till. Mm. Men folk gör det ju hela tiden, så det är ju inte något konstigt i sig.
Nej. Och jag tänker att det är mycket att det... kulturellt när man gör det.
Ja, eller hur? Det kan det säkert vara. Och han konverterade ju då när han flyttade till Sverige. Mm. Eller flydde till Sverige, ska jag säga. Hösten 2015 så kom han hit, och sen dess har han då konverterat. Och är nu inte, känner sig inte säker med att åka tillbaka, vilket man ju kan förstå.
Mm.
Men det blir konstigt när Migrationsverket ska utreda såna här saker, samma när de ska utreda om någon är homosexuell och sånt där. Det har man ju också hört ganska många konstiga utfrågningar om. Hur ska man kunna ta reda på om någon är homosexuell? Om den personen säger det, man måste ju nästan lita på den.
Mm. Kan man inte bara titta på hur de är klädda och hur de beter sig och om de läspar lite när de pratar?
Ja, men det, precis, det blir jättekonstigt. Jag känner lite att det är samma sak här.
Ja.
Vad säger du, David? Du är väldigt tyst.
Ja, alltså grejen är ju den att det som Migrationsverket gör i vissa fall mer framgångsrikt än andra, får man väl säga, är väl det att de behöver ju egentligen granska de påståenden som migranter kommer med, eftersom säger man att okej, om du vill komma in i Sverige, säg att du är kristen, så kommer du in på en gång, då kommer alla in. Eftersom då är alla kristna. Eller då är alla homosexuella.
Absolut.
Och det är ju så systemet är konstruerat. Och det har ingenting med migranterna i sig att göra. Det är inte så att de är speciellt ohederliga eller inte går att lita på av andra skäl. Utan de har ställts inför en extremt desperat situation. Och de gör det som krävs. Och det skulle vi också göra i den situationen.
Ja, absolut.
Så att vad de egentligen försöker utröna här då är ju då att är det här för att, är det på riktigt? För att jag kan mycket väl tänka mig att livet som kristen i Afghanistan är svårt. Va?
Mm.
Och även som homosexuell till exempel. Och då är det ju av ett intresse för Migrationsverket att se då att okej, om vi skickar tillbaka den här personen, kommer han då att utsättas för ett omedelbart dödshot? Kommer det finnas en hotbild mot hans person? Och kommer man fram till att ja, den här historien stämmer inte, han är fortfarande muslim, då är svaret på den frågan nej, alltså ur den aspekten. Va?
Mm.
Kan finnas annan hotbild såklart, jag menar det är inte ett land som jag skulle turista i direkt, men det är ju det de måste utröna. Jag upplever att lite av den indignation som lyfts fram här från kristet håll handlar i regel om att själva idén om att det skulle ha med samma gud att göra är förnärmande för många av dem.
I den här dagen tycker jag tar de upp det som de kan inte ta ställning i en teologisk fråga.
Mm.
Nej, precis. Jag håller inte med om den kritiken som förs fram här. Den tycker jag är konstig. Men samtidigt så tycker jag att det blir lite weird med vissa typer av frågor. För att de kan omöjligt leda någonstans. Alltså att sitta och ställa massa frågor om så här, det är ju våldsamheter i Bibeln också.
Mm.
Det är väl inte så, precis, man tar reda på vilken religion någon tillhör, eller? Det är väl bättre att bara, jag vet inte, följa efter folk då, se om de går till en kyrka eller en moské. Ja.
Tänk att sitta på Migrationsverket och få det här i uppdrag och bara känna, men hur i helvete ska jag hantera det här?
Mm. Ja, men verkligen. Det är jätteorimligt. Det är orimligt från båda håll, så att jag kritiserar ju inte de enskilda personerna på Migrationsverket heller. Mm. Men, och jag förstår vad du säger också, David. Jag fattar det, att man inte bara kan säga att du är gay så får du stanna här för evigt. Mm. Det är inte det, men vissa saker man har läst, det gör mig verkligen så här beklämd. Alltså jag tycker inte man ska behandla folk så.
Nej,
när de flyr från förtryck på grund av sin sexualitet, och sen får de sitta och svara på frågor om hur ofta de runkar och vilka män de tänker på eller vad fan det är för någonting. Jag tycker det är jävligt osmakligt, och jag tycker inte att det leder någon vart, för man kan ljuga om det också om man ändå ljuger.
Ja, men så är det. Sen då, jag kan inte heller riktigt se att Jag kan förstå en person som sitter och genomför den här intervjun och tänker att okej, nu ska vi se hur mycket den här personen verkligen kan om Bibeln. Men hur många kristna som självbekännande kristna i Sverige läser Bibeln regelbundet? Hur många kan recitera olika verser om man säger ja, det är Matteus 10:45 liksom? Ja, det är en begränsad skara ska man väl säga som klarar av det.
Jag höll på att säga någonting, men jag kom på att det handlar nog om liksom självutvalelse. Men jag tror jag känner fler ateister som kan citera Bibeln än kristna. Men det kan bero på att jag känner fler ateister.
Ja, så kan det vara. Men så att det är väldigt svårt. Det är en svår fråga. Och ja, sen runt den här frågan som klart som sagt och som de verkar fokusera mest på i och med att det till och med är rubriken att kristendomen och islam och samma gud. Ja, det har den ju faktiskt i ganska stor mån. Och det är lite, man är lite oense om vem som är, så att säga, att kristendomen har ju Jesus och islam har ju Mohammed som profet. Mm. Men annars så är det ju ganska lika väldigt mycket. Men alltså, och det har vi ju pratat om förut också, men det är inte så att man inom kristendomen har samma gud heller.
Nej.
Nej.
Så att, jag menar, det är att titta på katoliker och mormoner har ganska olika gudar till exempel då, och som vill ganska olika saker, och så att jag menar, det troende är överlag väldigt dåliga på att komma överens om vad Gud vill, verkar det som, och vem Gud är.
Så är det.
Ja, ja, det brukar ju oftast vara vad de själva vill som Gud också vill.
Ja, det verkar just där verkar det harmonisera väldigt bra.
Precis. Ja, att, nej, men det är det finns många aspekter i det här och det är inte superenkelt, men det är definitivt intressant att de valde den vinkeln, att det är det mest kränkande man kan säga om deras gud är att det är samma som i islam. Ja. Det ska vi trycka upp stort på en rubrik här.
Ja, men precis.
Att de tidigare har haft mage då, Migrationsverket har haft mage och kallar Pingstkyrkan för en sekt och Ekumeniakyrkan för en sekt. Mm. Fruktansvärt. Mm. För det är väl det är. Ja, skitsam.
Ja, de är väldigt känsliga för ord i alla fall.
Ja.
Så är det. Gud verkar vara väldigt ömtålig. Ja, vi går väl vidare och pratar lite britter kanske, va, Henrik?
Ja, just det, precis.
Gammelbritter.
Jag fastnar så för skäddar, för det handlar om skäddarmannen. Eller det handlar om kvarlevor som hittades för någon som dog för 10 000 år sedan i en grotta i skäddar.
Jaha.
Mm-hmm. Mm.
Om man har kommit fram till nu då, efter att ha studerat DNA, man borrade upp pannbenet lite och så plockade ut lite DNA och lyckades rekonstruera DNA. Och till skillnad från man då tidigare har tänkt att urbritten är vit med rött hår eller rödlätt. Mm. Så är det en mörkhyad man, nästan svart.
Mm.
Med krulligt
hår. Stilig kar, tycker jag.
Det är ganska så... Alltså så här mellan östern, men det, mer vad vi kanske ser som europeiska drag, men med mörk än vad man ser liksom skillnader idag, någon som kommer från Afrika idag kanske. Med, så det finns ju drag som drar åt olika håll, jag vill inte vara allt för målande.
Mm.
Nej, målar inte in det i det där hörnet.
Nej, precis, för det är givetvis skillnaden inom grupperna större än mellan grupperna och så vidare, men det som vi traditionellt ser, men för att försöka på något sätt förklara den här figuren. Jag förstår inte hur DNA kan, för man har en bild där på en rekonstruktion, om DNA säger någonting om längden på håret, för den här har ju långt hår.
Jaha. Ja. De tyckte att det passade kanske. Och de var väl inte så jättebra på att klippa hår på den tiden också. Så att, ja.
Ja, det är en speciell liten lugg, får man lov att säga. Ja.
Ska vi spendera resten av tiden med att diskutera hårstil på
utseendet på en bild som de som lyssnar inte har sett heller, så det tycker jag är,
precis.
Det är bra radio.
Blå ögon och väldigt mörk brun, nästan svart hudton.
Mm.
Och nu har jag även sett att det sprids lite, man pratar om att även i Skandinavien så kom de som kom hit, och grejen handlar om att efter istiden, när de här områdena återbefolkades efter istiden, så kom det människor upp söderifrån. Det är ju inte så konstigt.
Mm.
Så jag tycker inte att det här känns egentligen underligt. Och sen så har man under då, när vi pratar 10 000 år, det spelar liksom ingen egentlig roll, för det är så mycket evolution som har hänt under den tiden. Så de mörka tonerna i huden som behövdes för att skydda mot solen de försvinner för att det sker evolution.
Mm.
Det är väl inte så jättekonstigt egentligen. Men man också säger att de som levde innan istiden förmodligen var ljushyade för att de levde här uppe. Men när återbefolkningen efter istiden kom så var det mörkhyade människor som kom. Mm. Och det är de som är till grund för ganska mycket av befolkningen uppe i Norden nu faktiskt är.
Mm.
Och det är ju inte alls konstigt tycker jag. Jag känner inte att det här känns konstigt, men jag kan tänka mig att det retar ganska många sverigedemokrater eller UKIP-are.
Mm.
Liksom att säga att nej, men era förfäder var mörkhyade, inte vita. Och jag har svårt att förstå den här upphängningen på vad fan spelar det för roll vilken färg på huden någon har.
Mm.
Det var väldigt, väldigt svårt att förstå. Jag har svårt att förstå det på liksom idag man pratar om hur människor ser ut, att man ska vara värd olika för att man ser olika ut, men också hur alltså, att man sätter sån stort värde i sin identitet som vit, att de har fått reda på att för 10 000 år sedan så fanns det någon som kunde ha varit min förfäder som var mörkhyad, och det får mig att känna mig lite obehaglig. Jag har väldigt, väldigt svårt att förstå. Mm. Och har inte jag läst någon som reagerar så heller, men jag misstänker ju hur det kommer låta eller hur det känns med.
Ja. Nej, men det är som sagt, det känns som en så otroligt, och det är alltså så otroligt trivial grej att reagera på, och det är väl typiskt för de här grupperna är väl lite det att de tror sig mer eller mindre veta allt de behöver veta om en människa bara genom att se en sån här yttre sak.
Och sen som ja, det kommer förmodligen blåsas upp större. Folk kommer reagera högre. Nu säger man att idag så är alltså 10% av befolkningen i Storbritannien som kan spåra tillbaka till den här typen av befolkning som vi pratar om, den här 10 000 år.
Mm.
Och det är väldigt litet urval vi har. Vi har ett fossil
som
vi har tittat på. Så man kan inte dra jättemycket slutsatser av det heller. Mm. Man har sett, det finns fossil som hittades ungefär 5 000 år tidigare, alltså för 15 000 år sedan i en annan grotta.
Mm.
Och de sägs ha, som jag sa innan, då, har haft ljus hy och ljusare hår.
Mm.
Intressant är att de säger att de verkar ha haft kannibalistiska ritualer som gnaga på mänskliga tår och fingrar. Förmodligen efter att ha kokt dem. Mm. Och att dricka från polerade skallar. Jaha. Så det är liksom skillnaden. Vit hy, kannibal, mörk hy. Nej, men då är vi civiliserade nu.
Ja, precis.
En liten kul.
Ja.
För då var man samlare och jägare.
Mm.
Inte kannibal. Ja, nej, men lite intressant i alla fall att se hur med all den här typen av forskning på varifrån vi kommer är ändå liksom på något sätt intressant att se hur folkströmmar har flyttat sig och vad som har hänt. Och ja, desto mer vi vet, desto bättre blir vi på något sätt. Va?
Mm. Ja, absolut.
Definitivt.
Ja, vi ska marschera på och vi ska hålla oss till Sverige nu faktiskt. Vi ska till Växjö. Mm. Och där har en muslimsk organisation eller en muslimsk församling, ska man väl kunna säga, lämnat in en ansökan om att få ha böneutrop.
Mm.
Och deras imam här då, som heter Ismail Abu Helal, tycker att det här ska vara bra för integrationen och att det ska vara en bekräftelse av religionsfriheten, som man säger då. Han formulerade det som så att muslimer är inte på besök här i Växjö, de bor här. Och han tror då att det här är någonting som människor kommer kunna tycka skeptiska till i början, men att det kommer vara okej senare då.
Alltså, ja, nej, men alltså kyrklockor.
Ja.
Ja.
Sen är det ju det då att jag tycker väl egentligen inte att kyrkan har någon direkt rätt att störa eten heller.
Nej, precis. Men om de har så ser jag inte någon anledning att hindra någon annan om de får.
Nej. Jag tycker att det är jättebra att de tar upp det här, för då kan vi börja kritisera kyrklockorna. Så kanske vi var tyst på dem också.
Ja, alltså jag skulle gärna se att inte det heller var tillåtet, men sen är ju en skillnad här då är ju det att
frekvens eller?
Nej, det en gång i veckan har de sagt det här, men okay. En skillnad är ju att vid ett böneutrop så är det ju religiösa budskap som ropas ut över samhället.
Det är sant.
Det är en skillnad som jag ser i alla fall. Kyrkklockor är inte ett religiöst budskap som ropas ut över bygden, så att säga. Där vet vi att klockorna kommer ifrån kyrkan, likväl som vi vet att glassbilens melodi kommer från glassbilen. Men det här är ju alltså som sagt då ett utrop av en faktisk bön som det handlar om. Och personligen så tycker jag som sagt, jag tycker inte att i en sekulär stat så har man kan inte släppa ut allt som folk vill att andra ska höra. Jag tycker inte att det är någon rättighet man har att basonera ut sitt budskap, speciellt inte ett religiöst budskap till allmänheten. Och jag hade inte velat bo nära kyrkklockor heller. Så att jag vill inte ha det, så att säga, momentet i min vardag. Nej. Så att, men de säger ju då att från Växjö kommuns håll då, så säger de då att de måste höra med miljö- och hälsoskyddsnämnden. Utifrån deras synpunkter tar vi senare beslut. Vi tittar på om det skulle finnas risk för säkerheten eller ordningen, men jag har svårt att se hur vi skulle kunna säga nej till detta, säger då Pia Ringius som är handläggare hos polisen då.
Men har vi rätt då att ropa ut olika ateistiska budskap ur någon stor... Det borde man väl ha då, eller?
Alltså jag vet inte riktigt vad det här grundas i, att man ska ha ett tillstånd, kunna få ett tillstånd.
Risk för säkerhet eller ordning.
Ja.
Om inte ett bönutrop är det, om inte kyrkklockor är det, varför skulle ett ateistiskt budskap vara det då?
Ja, nej det borde det ju inte kunna vara. Ska man ropa ut då varje söndag? Liksom? Ja,
Gud finns inte, så en gång i kvarten.
Ja. Gud finns fortfarande inte, va?
Ja, men orka, men liksom, jag förstår inte varför man ska behöva ropa ut det så.
Nej, jag förstår inte varför någon ska behöva... Alltså, jag ser själv inte riktigt... jag förstår att man vill sprida sin egen religion. Och man hänvisar ju här till religionsfriheten. Men religionsfriheten i Sverige innefattar ju även faktiskt rättigheten att inte ha någon religion alls.
Ja, precis. Jag tycker att kan man inte bara se till att hålla religionen för sig själv? Alltså, jag skiter i vad folk tror på. Folk får jättegärna tro på de ena påhittade figurerna efter de andra. Men du måste inte berätta det för mig hela tiden. För jag tänker inte försöka övertyga dig. Jag vill inte att du ska försöka övertyga mig heller.
Nej, man vill ju ogärna att religion tar över i liksom offentliga sammanhang. Så.
Nu bor inte jag i Växjö, så jag bryr mig liksom inte egentligen så heller.
Nej, men alltså... Och det är någonting som jag också har lyft. Att jag menar... Jag tycker inte man behöver göra det för att ha en åsikt, utan det är snarare så att det här är någonting
som... Åsikter har jag gott om. Men...
Ja, men för det här sätter ju någon sorts prejudikat kanske i Sverige överlag. Mm. Och,
men det är så att Stockholm redan har lämnat tillstånd till bönutrop.
Underbart då.
Ja.
Nej, för jag har svårt att se samhällsnyttan. Jag håller inte riktigt med om...
Nej, det finns väl ingen direkt så.
Jag ser absolut noll samhällsnytta med kyrkklockor. Jag behöver inte höra när de har haft någon tillställning eller när någon har gift sig. Jag är faktiskt ganska, det påverkar inte mitt liv värst mycket. Utan, då tycker jag liksom att det här är... Det är ju det som är det fina med Sverige. När vi har en sekulär stat så är det faktiskt så att den religiösa... behörighet som man bekänner sig till, det är ens egen sak, va?
Ja.
Och det ingår ju i religionsfriheten att du får ha precis vilken religion du vill, men jag ska inte behöva komma i kontakt med den. Man ska kunna respektera min önskan att inte ha en religion, dels själv då, men också tycker jag då att inte behöva komma i kontakt med den. Jag ska inte behöva höra om de här grejerna.
Nej, jag håller med om.
Och det är ja, jag tycker att det här ska man hänvisa som de gör här i artikeln då, som den här imamen själv gör och hänvisa till religionsfriheten, så behöver man faktiskt också ta i beaktning då min rätt att inte behöva komma i kontakt med er religion.
Ja, verkligen, och det betyder inte att ni inte ska få utöva den allt ni vill, men jag ska också slippa ta del av det.
Ja. Och så är det ju med allting. Jag menar, i Sverige har vi ju väldigt fokus på folk pratar om så här, dels, och det var inte det jag skulle säga, men alltså, när det kommer upp så här, sharia-lag. Ja, sharia-lag det reglerar ju allt möjligt, som lån och allt sånt där. Vi tenderar ju att tro att sharia-lag är någonting väldigt specifikt och horribelt, men det innehåller ju såklart väldigt otrevliga delar, men alltså, det innehåller ju väldigt mycket annat också, väldigt mycket vardagligt och tråkigt. Men det vi i Sverige tenderar att fokusera på, det är kristendomen, eftersom det är den stora religionen här. Men jag vill inte komma i kontakt med religiösa idéer som kristendomen har heller. Jag tycker inte att om man som idé om alltså, abortmotstånd till exempel och allt sånt där, det ska hållas borta från det allmänna. Om en kristen person inte vill göra en abort, så fine, gör inte en abort. Föd barnet själv. Det är helt okej. Men att när religiösa idéer börjar liksom läcka ut i samhället, speciellt då som sagt i en sekulär stat, så tycker jag att vi behöver dra i handbromsen. Ja. Och där har ju Svenska kyrkan onekligen haft en gräddfil i väldigt, väldigt länge. Även efter sekulariseringen.
Uppenbarligen.
Ja.
Som snart var 20 år sedan, och de har fortfarande, tjänar fortfarande enorma belopp på den särställning de har i den svenska staten. Och det tycker jag är fel också. Så att, ja. Nej, men det är i alla fall, vi får väl se vart det verkar ju nu som att det blir bönutrop då, från den här lilla, det är som en liten temporär moské i Växjö då. Så att, jag menar, som sagt, för oss är det väl ingen stor grej så, men jag tycker ändå som sagt att det finns principer att ta hänsyn till. Ja,
yes.
Bra. Har inte hittat, jag trodde jag hade en quack you fram tills vi skulle spela in, sen visade det sig att det hade jag inte alls. Så vi kör vidare med veckans scoop istället. Okay. Idag ska vi prata om Felicia Andersson som ska fira examen i år. Så börjar med att säga grattis Felicia som tar examen i år. Hon går på ett gymnasium i Göteborg och håller faktiskt igång redan nu. Sen i september förra året så har hon förberett sig för sin examen. Och redan nu så har hon...
Vissa tar det på lite stort allvar. Alltså.
Ja, men det är väl hennes rätt.
Ja, nej, men det är jättekul för henne. Jag är bara förvånad över
det. Hon kanske ser jättemycket fram emot det här, och jag undrar henne där, för det hände ju bara en gång. Så absolut. Hon har kontaktat företaget CL Seifert som säljer studentmössor, och beställt en studentmössa. Och det hon fick hem då, det var en studentmössa med fel färg på broderiet.
Okej.
Okay.
Yes.
Så
den här nyheten då har inte GT bara gjort en artikel om. De har även gjort en film om den här nyheten.
Oj.
Ja, CL Seifert säger att det var så här hennes beställning såg ut. De har tittat på den. Den såg ut så. Det var den här färgen på broderiet hon beställde. Hon säger att det skulle hon omöjligen ha gjort, för hon vill inte ha svart broderi på svart bakgrund. Och de har sagt att okej, vi kan erbjuda dig halva priset på en ny mössa om du vill ha det. Och det är hon inte nöjd med tydligen. Så att, ja.
Det är mycket så här. Hon påstår att hon bla bla. Hon måste ju ha fått en beställningsbekräftelse.
Ja, och enligt företagets system så har hon beställt det så här.
Mm. Ja.
Så att ja, lite tveksamt nyhetsvärde som kanske hör till i veckans scoop.
Definitivt tveksam rubriksättning. Shoppinglarm varnar alla för butiken.
Nej. Sluta, stod det.
Ja.
Varnar alla för butiken. Ja. Men det var bra att du plockade upp
shoppinglarm. Slår vi på stora trumman.
Yes. Ja. Som sig bör. Ja, ska vi avsluta med en insändare kanske?
Ja, som sig bör.
Ja.
Buskörningen måste stoppas.
Mm.
Buskörningen på Göteborgsvägen i ledet måste stoppas innan någon råkar riktigt illa ut. Men farthinder eller refuger är dåligt alternativ. Gruppen i ledet centrum, gruppen i ledet centrum har slitits ner och blivit vågiga. Begränsad vägbana runt refuger har vi av erfarenhet sett nöter på asfalten och bildar gropar. Det bästa alternativet är fartkameror både från norr och söder på den aktuella sträckan som beskrivs i reportaget. Det blir mer surt om man behöver betala för sin lek. Hälsningar Lilla Edetbo.
Fan vad de har svar på, eller de har lösningar på alla problem i Lilla Edet, känns som.
Ja.
alla på insända sidan.
Ja.
Ja, det är så. Fartgruppen har slitits ner och blivit vågiga.
Ja.
Jag tänker att de är vågiga åt fel håll liksom.
Ja.
Där de ska vara helt raka, där de vågar. Jaha. Antar
jag. Ja, förmodligen. Ja, ja.
Ja, jag så det är som bulor i vägen bara.
Det är
så
alltid fascinerande att få, men... att få den här insikten i hur det är att bo i och leva i Lilla Edet.
Ja, jag tänker fortsätta med det. Det kanske det är liksom veckans Lilla Edet inblick eller någonting.
Ja. Ja, och med den kanske i viss mån oönskade insikten så säger vi för den här veckan hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot QuackYou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hessling. Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.